One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur menscykeln eller olika preventivmetoder fungerar.
Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mensrelaterade besvär.
Hormoner diskuteras ofta i media, men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen. Och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en stärkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden.
Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar.
Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
Det ska handla om RS-vaccin, ett efterlängtat vaccin till dig som gravid för att ge skydd åt din bebis i magen. Som vanligt lyssnar du till mig, Carina Barmorska, i poddstudion även.
Rebecka, gynekolog.
Och vi är ju podden som levererar fakta och idag tar vi tillfället i akt att förklara vad RS eller RSV är och varför det efterlängtade vaccinet är så viktigt. Du är välkommen till Babys podcast när vi som sagt ska ge er fakta men även besvara era frågor och funderingar om RS och RS-vaccinet. Hur börjar vi, Rebecka? Ska vi förklara vad RS eller, som det också förkortas, RSV betyder? Eller står för?
Ja, men det tänker jag är väl, det är väl logiska
klokt att förklara. Bra början.
Ja. RS, alltså ett virus, står för respiratoriskt syncytivirus. Och det här är ett väldigt smittsamt virus. Och det här ger då luftvägsinfektion och det kan drabba egentligen individer i alla åldersgrupper. Men hos oss vuxna så blir det ju kanske inte mer dramatiskt än en vanlig förkylning, i alla fall om vi är hyfsat friska i grunden. Utan de som är i riskzonen för att bli väldigt sjuka, det är ju då små barn, framförallt riktigt små nyfödda barn, särskilt om de är för tidigt födda. Och sen personer som är 65 år och uppåt och särskilt om man då har någon lungsjukdom i botten. Då blir det liksom, då blir det inte bara en liten banal förkylning utan då kan det verkligen ge kraftiga luftvägsinfektioner som lunginflammation och ordentliga liksom luftrörskatarrer. Och hos de här riktigt små barnen så är RS-virus liksom en orsak till att barnen kan behöva läggas in på sjukhus och behöva hjälp med andningen och så vidare. Och RS går ju lite grann, det är ju en alltså det är en säsongssjuka så att det vanligaste är att du liksom börjar under hösten och sen har det sin peak under vintern och sen så liksom klingar det av under vår vinter. Ja, så det här är ju någonting som återkommer år för år och man brukar ofta kunna läsa liksom i dagspress till exempel att ja, i år är RS-epidemin ovanligt besvärlig eller ja, vad det kan stå. Så.
Ja, men det är som vanlig influensa, det är olika år för år hur den tar sig.
Ja, och också då säsongsbetonad, precis som RS-virus. Yes.
Men du, när du förklarar liksom det här med luftvägsinfektionen och så, om någon i familjen har typ då den här vanliga bondförkylningen, skulle det kunna ge barnet RS?
Ja, för vi vet ju inte när vi blir förkylda om vad det är för, liksom, om det är ett vanligt förkylningsvirus eller om det är ett RS-virus som vi har, eftersom för oss vuxna så blir ju så symptomen de samma. Så att visst är det så att om man har en liten nyfödd och då liksom att man träffar farmor och mormor eller mormor och morfar eller någon annan släkting eller någon i familjen är sjuk, så kan det ju absolut smitta barnet. Och är det då ett RS-virus och inte ett vanligt förkylning, så blir ju förloppet lite kraftigare, lite mer fulminant än om det är ett förkylningsvirus.
Mm.
Man pratar också ofta om att det är ganska vanligt att just de som är kanske mellan 1 och 3, de drar liksom hem det här från förskola och smittar sina yngre syskon. Det är en väldigt vanlig smittoväg.
Ja, precis. Samtidigt kan man ju inte göra så mycket åt det, att det finns i många familjer större syskon.
Nej, precis.
Och de går på dagis.
Jo, de går på förskola. Ja, det? Och det är ju så att när man är liten, man snorar och man petar sig i näsan. Och alltså, man är ju ett litet smittomonster. Det har väl alla med småbarn fått erfara. Och därför tänker jag att det liksom är ju så bra nu när det faktiskt finns ett sätt att skydda de här yngsta. Antingen då, det har ju liksom kommit 2 saker samtidigt. Vi ska prata om vaccin idag som man kan ge till den gravida. Men det har också kommit läkemedel där man liksom kan ge typ av antikropp. En antikroppsbehandling till det nyfödda barnet.
Den är intressant. Ja. Eller båda egentligen.
Ja, den kan jag inte så mycket om. Utan det är väl RS-vaccinet som jag lite mer har grottat in mig i.
Antikropparna kan vi komma tillbaka till.
Ja, precis. Då får vi ta hit någon.
Någon
expert som är special på det. Jag ska säga, jag är ju inte någon vaccinexpert. Jag har inte forskat på vaccinet. Utan jag har liksom läst in mig på det här för att jag är extra intresserad och för att jag får mycket frågor om det. Så då, därav. Mm. Jag är en vanlig dödlig mödravårdsdoktor.
Liksom. Ja, men du är extremt bra på att kolla på vad studievetenskapen säger. Så att,
en liten plugghäst.
Ja, den lilla plugghästen där. Mm. Och dessutom så utbildar du barnmorska eller barnmorskemottagningar i det här.
Mm.
Föreläsningar. Ja. Men du, till vaccinet. För då är det ju så här att nu kommer det ju ett vaccin och det vaccinet ska ju ges då till gravida för att i sin tur ge skydd åt, som jag sa, den lilla bebisen i magen. Att föra över då antikroppar till bebisen för att stärka den. Och då undrar man ju, varför kan man, nu kanske det blir bakvänt, men varför kan man inte vaccinera bebisen? Alltså det lilla spädbarnet.
Det är möjligt att det kommer att bli så framgent att man kan göra det. Men vaccinet som vi har idag är inte godkänt för att ges till nyfödda, till spädbarn. Det är också så här att det är ganska svårt när man vaccinerar nyfödda. Därför att immunförsvaret är inte riktigt färdigt. Så även om man ger ett vaccin så kan inte de mest nykläckta bebisarna, deras immunförsvar kan liksom inte bilda antikroppar på samma sätt som vi som vuxna kan göra. Så att generellt sett, om man tittar på vacciner som vi ger till små barn, så är det ingen större idé att ge det för tidigt. Många vaccinationer börjar man ju vid liksom 3 månaders ålder eller så. För att först då har den här förmågan att bilda egna antikroppar liksom mognat till och vaknat till. Men då vid 3 månaders ålder, så då är det ju redan en lång period där det här barnet har varit i riskzonen för RS, om vi pratar om RS. Och därför har man sett att, eller tänkt att det är i så fall mycket mer effektivt att man ger vaccinet till den gravida som ju har ett immunförsvar som har många års erfarenhet av att bilda antikroppar. Och när antikropparna bildas så går de över moderkakan till fostret. Och när barnet föds så har den redan cirkulerande antikroppar i sin blodbana mot RS då, som man har vaccinerat emot. Och det här använder vi ju även vid andra vaccinationer under graviditet. Vi har ju tidigare pratat om kikhostevaccin. Där är ju principen densamma, att vi vaccinerar mamman som bildar antikroppar som går över till fostret, och då har barnet ett skydd när det föds.
Ja, och dessutom så tar det ju en tid innan man har byggt upp de här antikropparna på ett korrekt sätt, så du har det där skyddet. Så att det är väl bra att man får det redan i magen, tänker jag.
Ja, precis, för då har du ju det liksom från start. Skulle man vaccinera precis vid födseln, så skulle det ju ändå ta några veckor. Nu är jag lite osäker på hur lång tid det tar att verkligen bilda antikroppar mot RS-viruset. Det vågar jag inte svara på. Men om man tar kikhosta som exempel, då tar det faktiskt 8 veckor från injektionen till att man har bildat antikroppar. Och det blir ju, skulle det vara motsvarande med RS, då är det ju för lång tid egentligen.
Ja, verkligen. Då hinner ju det lilla barnet bli drabbat ändå, liksom.
Ja.
Så det här är väl ett smart sätt då, när vi kan ge mamma ett stick i överarmen och på så sätt skydda barnet.
Mm.
Men du, vilka kommer rekommenderas att ta vaccinet? Alla gravida?
Vi vet inte hur det kommer se ut med rekommendationen ännu. Det här är så pass nytt. Vaccinet blev ju godkänt av FDA, alltså amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket, och av EMA, som är den då läkemedelsorganisationen i Europa. Det blev alltså godkänt nu i augusti 2023. Så än så länge så har vi i Sverige inte fått någon liksom sådär fast rekommendation om att så här ska vi göra, så här ska det gå till. Vaccinet är godkänt i Sverige, och det senaste jag hörde var att vaccinet kommer att finnas tillgängligt i Sverige från oktober 2023. Så att vaccinationsmottagningar kan beställa det, offentliga vården kan beställa in det. Men rekommendation liksom från Folkhälsomyndigheten, den kommer nog att dröja lite. Så det tänker jag, nu när vi spelar in, idag är det 27 september, och sen tar det tag innan vi sänder det här. Har det hänt något nytt tills dess, så skriver vi det på Instagram såklart. Och sen får vi väl ha lite fortsättning följer när det väl kommer rekommendationer. Absolut. Men om man tittar mer på när är det, alltså när under graviditet är det tänkt att man ska ge det. Vad är det godkänt för? Och då är det ju godkänt från att man ska ge det då från vecka 24 till vecka 36 i graviditeten. Så ganska, ja, sista tredjedelen då av graviditeten.
Och då kan man väl tycka att det är bättre, för att vara ute i god tid, att man ger det så tidigt som man då rekommenderar. Alla hinner ju inte det. Det fattar vi ju. Eftersom man är i olika graviditetsveckor när det här släpps då. Men om man har möjligheten, så borde det kanske ändå vara bättre. Nu vet vi ingenting om antal veckor för att bilda de här antikropparna för just det här vaccinet då, som du var inne på.
Det borde jag ha kollat, men det har jag inte superkoll på. Men det är också så att överföringen via över moderkakan, den blir ju större och större ju närmare födseln man kommer. Så att det är klart, ger man det vecka 24 så har man fler veckor på sig, men ger man det vecka 34 så är överföringen större. Så att därför har man ju satt ett ganska stort spann. Sen är det också så att vi har ju 3 andra vaccinationer i Sverige som är rekommenderade att ge under graviditet. I alla fall om man då är gravid under vissa perioder på året. Och det är då influensa, det är covid-19 och det är kikhosta. Och man kan inte ge alla de här 4 vaccinerna samtidigt. Så därför kan det också vara så att det faktiskt behövs ett spann på ett antal veckor för att man ska liksom hinna med och ge... man kan liksom kombinera 2 vacciner i taget. Så det kanske visar att man får ta influensa och covid först, och så får man vänta en vecka eller 2 och sen ta kikhosta i vaccinet och sen vänta lite till och så ta det här. Man ger inte alla på en gång.
Det kräver lite planering helt enkelt.
Men det kräver lite planering, och det är precis därför som vi kanske måste vänta tills vi har tydliga rekommendationer om hur det här ska ske och var. Innan man liksom säger så här ska vi göra. För att det ser också väldigt olika ut i landet om vaccinationerna sker på barnmorskemottagning, på vårdcentral, på vaccinationsmottagning. Det är också lite olika kring om man får bekosta det själv eller inte. Ja, så att det är ju så här att rekommendationer från Folkhälsomyndigheten är rekommendationer. Det är inte en, liksom en lag. Så varje region fattar ju själv sen beslut om hur det här ska organiseras och hur det ska finansieras.
Och varje individ fattar sitt beslut utifrån den information vi kan ge.
Exakt.
Men det är ändå viktigt, Rebecca, att vi kan ge information som finns idag. För det finns ju ändå en hel del fakta här som vi sen kompletterar med. Men, och många frågor i det här. För det står ju i dagspress och lite på löpsedlar hur, att det här nu kommer. Och ja, frågorna kring det här är många. Men du visste inte riktigt vilka, men vet du vilka som inte rekommenderas ta vaccinet?
Ja, man brukar ju säga så här att man måste naturligtvis alltid ta hänsyn till om man har någon allergi mot någonting som ingår, någon aktiv substans i vaccinet. Om det är så att man kanske har någon extremt svår blödarsjukdom så är ju alltid det här med vaccinet ett litet aber, för att ett stick gör ju då att man kan få en stor blodansamling där man har stuckit. Men det är väl egentligen liksom mera det som är, och det är generella råd kring det här med vilka ska vi inte vaccinera och sådär. Man ska inte vaccinera någon som har en pågående infektion eller feber just där och då heller. Men det är ju liksom de kontraindikationer som finns egentligen. Alltså allergi eller pågående infektion.
Vad säger man om, ska vi enbart vaccinera de som föder under den här perioden som ju varierar något lite från år till år, eller i alla fall när piken är, kan ju variera lite. Eller ska vi vaccinera året om?
Nej, tanken om man tittar på lite hur man har formulerat det utomlands när man har spikat sina rekommendationer, det är ju att man ska vaccinera om det är så att barnet kommer att födas under RS-tiden, liksom höst, vinter. Så har man ett barn som är beräknat att födas i juli, så säger man att då finns det ingen anledning att vaccinera mot RS, utan det blir ju då beroende om när på året man har sin beräknade födsel, helt enkelt.
Mm.
Och det är ju samma när man tänker på influensa till exempel, där vaccinerar vi ju de gravida för de gravida skull, för att gravida kan bli riktigt, riktigt sjuka i influensa. Och det är ju samma sak där, där vaccinerar vi ju gravida om de är gravida under influensaperioden. Men om man liksom större delen av graviditeten faktiskt är under sommaren, ja, men då behöver man ju inte ta något influensavaccin. Så att de infektioner som är säsongsbetonade, så blir det ju bara aktuellt om man är gravid eller ska föda just i den säsongen.
Mm. Mm. Och det har vi ju pratat om flera gånger här i podden också. Du har pratat om det, överläkare, förlossningsöverläkare Karin Pettersson har pratat om just det här influensavaccinet och covidvaccinet som ni kan ju lyssna tillbaka till om ni vill, men och rekommenderar ju det, och influensavaccinet som du säger, på grund av att den gravida kan bli så sjuk, och det vill man ju inte. Man vill inte bli sjuk, och man vill inte att inte orka med sin födsel om den skulle vara nära. Liksom, så att det är en rekommendation där. Men det här RS-viruset då, hur stor skyddseffekt hos barnet? Vad vet vi om det? Eller vad vet du om det?
Mm, där finns det ju den här stora studien nu som ledde fram till både det amerikanska och europeiska godkännandet. Det var ju en studie på drygt 7000 gravida. Där hälften fick aktiv substans i vaccinet och andra hälften fick då placebo. Och då kunde man se, om man tittade på risken för att det nyfödda barnet skulle få en svår luftvägsinfektion orsakad av RS, Den minskade med drygt 80%, alltså nästan 82% inom de första 90 dagarna efter födseln. Och när man följde upp och tittade 180 dagar efter födseln, alltså halvår, så var riskreduktionen på ungefär 70%. Så det var väldigt stora skillnader mellan de som hade fått vaccinet och inte fått vaccinet.
Ja, men ändå ganska bra.
Väldigt bra resultat är det ju faktiskt. Stor skyddseffekt. Och framförallt tycker jag att det är viktigt att tänka på att skyddseffekten varar så länge. Att den faktiskt liksom finns kvar. Att man fortfarande kan se den här skyddseffekten efter 180 dagar. Och man... Det talar ju liksom också för att de här antikropparna som bildas och sen överförs, att det är, de har ju liksom en lång duration, en lång effekt.
Men du, jag läste någonstans 6 månader, men du säger att det inte är så länge.
I studien så har de haft cut-off 180 dagar, och vad blir det då? Och det är ju 6 månader. Mm. Sen har man inte... Det är klart att antikropparna finns kvar längre också och har en viss skyddseffekt. Men är det så att du har ett barn som föds, säg att det föds i december mitt under RS och har skydd hela vägen in till sommaren. Och sommaren är ju ändå ingen RS-epidemi att prata om. Så. Och sen när nästa RS-period kommer så har det här barnet blivit lite större och tål det lite bättre.
Mm. Mm. Ja, men precis, precis.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
De som inte hinner få det här vaccinet utan har fött, kan man rekommendera det till även ammande? Går det över där i bröstmjölken till barnet?
Det har inte jag kunnat hitta några uppgifter om. Man kan ju liksom teoretiskt tänka sig att om du får vaccinet under graviditet och har cirkulerande antikroppar, att en viss mängd antikroppar ändå borde finnas i bröstmjölk. Sen hur pass mycket det är och om det går över bröstmjölken till barnet i tillräcklig mängd för att faktiskt ge ett skydd, det kan inte jag hitta att man har tittat på i någon studie. Det kanske finns, men att jag inte har hittat det. Men det är inte så rekommendationen liksom ser ut. Det är inte så det är godkänt preparatet. Så där kan man kanske inte räkna med någon större skyddseffekt. Så, alltså är man vaccinerad under graviditet så kan man nog tänka att en viss mängd antikroppar kommer att passera i bröstmjölk, för det mesta går över i bröstmjölk. Men att vaccinera en ammande mor och tänka att det ska skydda barnet, det har vi faktiskt inga data på, och det är inte så vaccinationen är tänkt i nuläget i alla fall.
Men det vi rekommenderar, det är ju faktiskt amning i de här lägena, framförallt när det är bebisar som kanske är mer utsatta, därför att vi har ju många typer av antikroppar i bröstmjölken, ja, som vi inte kan ersätta i formula, alltså ersättning. Mm. Mm. Så att amningen är till fördel då för att skydda barnet, med eller utan det här vaccinet. Och så får vi väl återkomma till och se om det skulle kunna vara så att man också kan ge ammande. Finns inget idag som säger det.
Nej, men det är som sagt, jag flaggade ju lite för det förut, att det har ju också kommit ett preparat som är mera, som inte är ett vaccin utan mer att man ger, om jag har förstått det rätt, en typ av antikropp eller antigen direkt till barnet när det föds, om det befinner sig i riskzon. Så det kan ju vara en möjlig behandlingsväg där. Sen kommer ju också, och det har ju faktiskt Folkhälsomyndigheten redan hunnit med, den rekommendation om att vaccinera äldre. Så att det finns ju nu en rekommendation om att vaccinera individer från 70 år och uppåt. Så då kan man ju tänka att du har ju ändå liksom den äldre generationen då, farmor och mormor och det gänget. De har ju ett visst skydd. Och kanske när man är liten så där, att det ändå är närmsta familjen man träffar. Så att har de vaccinerade så kanske det blir lite mindre virus i omlopp. Det är ju svårare att göra någonting åt storebror och stora syster som kommer hem från förskolan såklart. Men...
Och där vet vi inte någonting om de här antikropparna som ska ges och till vilka åldersgrupper man pratar om.
Nej, det får vi återkomma om. Vi får ta hit en barnläkare.
Hur ska man ge dem här? Sprutform eller?
Du menar till barnet?
Ja, antikropparna.
Jag vågar inte svara.
Nej.
På det.
Spännande.
Ja. Vi får återkomma om det. Spännande.
Ja, absolut. Ja, det är det. Hur vet vi någonting om det kommer att vara kostnadsfritt?
Det vet vi inte heller, utan det är ju... det kommer ju dels bero lite grann på vad Folkhälsomyndigheten beslutar sig om när det gäller rekommendationer och så vidare. Men sen är det också så att det har ju varit olika från olika regioner även när det gäller sånt som kikhostevaccin. Så att det kan nog bli så att det kan skilja också från region till region om man får bekosta det själv eller om det är regionen som bekostar, vem som kommer att hålla i vaccinationen och sådär. Så att det vet vi inte ännu. Det kommer utkristallisera sig under vintern här, tror jag.
Ja, men du tänker så enkelt om det kunde vara något som är samma över landet istället för regioner sitter där. Men, ja.
Det har vi ju klagat på ett antal gånger förut i den här podden.
Ja, det fortsätter vi med.
Även lite andra åkommor och
tillstånd. Vi hade sparat våra skattepengar lite om vi hade gjort samma, om det hade funnits grupper som hade suttit där. Sen kan det väl i och för sig finnas regionala skillnader då. Beroende på väder och vind och sådana saker med vissa skydd. Men det hade underlättat för många. Lagt de pengarna på annat vettigt bra stöd för våra gravida. De som önskar bli fertila och tiden därefter. Att man kunde ägna de pengarna till exempel. Men är det ett säkert vaccin?
Det är ju så här, alla vaccin som blir godkända, de har ju liksom fått genomgå väldigt mycket studier och rigorös testning och analys. Det är ju så här att FDA, då den amerikanska läkemedelsverket motsvarigheten och den europeiska motsvarigheten, de kräver väldigt mycket utav ett läkemedel för att godkänna det rent generellt. Det ska liksom vara studier på alla nivåer. Det ska liksom, man pratar ofta om olika faser i när man tar fram ett läkemedel. Fas 1, fas 2, fas 3. Där man först liksom har tittat på molekylär nivå. Och sen har man testat det på djurnivå. Och sen människoförsök och så vidare. Alla de här stadierna ska finnas med. Och det ska vara väldigt tydligt visat att det har god effekt. Och att det har få biverkningar. Så att... Hade det inte varit ett säkert och väl testat vaccin så hade det liksom inte ens passerat nålsögat. Faktum är att de här granskningarna blir faktiskt tuffare och tuffare och tuffare. Om man jämför med läkemedel som man släppte fram, säg 50, 60, 70-talet som blev godkända då. Hade de varit nya idag så hade många av dem inte blivit godkända. Så det är mycket mer rigoröst idag. Och särskilt
när
man...
Ja, men det är väl bra.
Ja, men absolut. Det är ju... Så är det absolut. Och det är ju så här, alla mediciner som ska ges till gravida här är ju extra tuffa koller på. Just med det här för att man vet att allt den gravida får i sig har potential att påverka ett foster. Så man följer ju verkligen upp då i de här studierna hur det går för själva graviditeten i sig, hur det går för barnet när det föds och hur barnet mår efteråt också. Och när man släpper ett nytt läkemedel är det också att man slutar ju inte där och liksom lägger sig på soffan och rullar tummarna, utan då fortsätter man ju följa upp de som har fått vaccinet eller läkemedlet. Att man fortsätter att följa liksom hela tiden med biverkningsrapporteringar och effektrapporteringar och så vidare och så vidare.
Det är bra med den kontrollen. Det enda som det gick lite snabbare för, det var kanske covid-vaccinet. Men det har ju fortsatt, som du sa nu, det har man ju fortsatt då att undersöka för att se.
Och, det har man ju också gjort. Ja. Och det var ju så här att man tyckte väl kanske att covid-vaccinet gick väldigt fort. Men det var ju för att själva modellen för att få ta fram vaccinet, alltså det är ju ett mRNA-vaccin. Den metoden var ju liksom ingenting som man snöt ur näsan på en kvart, utan det hade man ju hållit på med liksom i 20 år och testat. Så, och den apparaten fanns ju redan, så då var det ju bara att plocka in just för det här viruset. Och det är ju så vaccinframtiden ser ut. Nu har vi en modell för hur vi kan plocka fram vaccin väldigt snabbt. Så vi behöver inte liksom hålla på och forska på molekylen i 20 år eller 10 år innan vi kan ta ett vaccin, utan nu har vi ett snabbt sätt att få fram det. Sen var det ju inte så att man släppte och började vaccinera gravida utan att ha studerat det först.
Såklart inte.
Det dröjde ju ett tag innan gravida fick börja ta vaccinet också.
Ja, exakt. Och där förklarar ju Karin Pettersson också i de tidigare avsnitten, för det var ju så viktigt för oss att ge den informationen. Och hon var ju med i den här gruppen i Sverige som satt och tittade på de här vaccinerna och lusläste ju varenda rapport i världen och var en del av det då. Under den här hemska pandemin. Så att det var en viktig information, men mycket av den informationen kvarstår ju idag såklart, även om, vet jag inte, vi rekommenderar ju fortsättningsvis gravida med att ta covid-vaccinet. Visst är det så?
Ja, så är det. Där är det så att om man som gravid inte har vaccinerat sig alls, så rekommenderas man en dos under graviditeten. Och är det så att man är vaccinerad mot covid tidigare, även om man har fått sina tre doser, så rekommenderas man en påfyllnadsvaccin mot covid under graviditeten om det har gått mer än 6 månader sedan senaste dos.
Men det här RS-vaccinet, det är väl bara en dos, som jag har förstått det?
Det är en dos, precis. Det är en dos per graviditet. Så det innebär ju att vid nästa graviditet så behövs det här sannolikt fyllas på. Och det kommer ju också när det väl sen kommer rekommendationer, så kommer ju det liksom också stå. Om det är någon viss tid, om man blir gravid väldigt snabbt igen, så kanske man har en viss mängd. Men det är ju så här, överföringen av antikroppar är ju framförallt i slutet på graviditeten. Och då har det ju hunnit passera lite tid hos de allra flesta. Så att det kommer nog förmodligen att bli så att man rekommenderar det vid varje graviditet. Precis som med kikhostevaccinet. Det rekommenderas ju också vid varje graviditet.
Ja, just det. Vad skulle jag fråga? En kanske smart eller kanske korkad fråga. För det är en dos till, oavsett hur man ser ut, var man är någonstans, längd, vikt och så vidare. Men om jag nu har 2 eller till och med 3 bebisar i magen, kan var och en få lika mycket antikroppar?
Säg
att det var en smart fråga.
Ja, men det var en smart fråga. Men det är fortfarande en dos till den gravida. Och antikropparna går ju över till bägge foster. Och kommer det räcka till bägge också. Så att oavsett om det är 1, 2, 3 eller 4 bebisar, det är ju inte så vanligt. Men det räcker med en dos till mamma. Och så är det med de andra vaccinerna också.
Bra. Bra att det räcker. Men du, 4, har du sett 4 bebisar i magen? Har du sett tydligen?
Ja, det har jag. Men en enda gång på dessa, vad är vi inne på nu? 23, 24 år. Ja.
Ja, lång erfarenhet. Okej, nej, trillingar har jag sett några gånger, men inte aldrig fyrlingar. Jag har inte ens hört talas om det, men ja, okej. Spännande.
Just det, det fallet var ju inte en, det var inte en spontan graviditet. Nej. Utan det var IVF, där man satte tillbaks två
för
ägg
många.
Och båda delade sig, alltså blev det fyrlingar.
Nej, det blir
så det här är länge sedan. Vi gör ju inte så idag. Vi sätter ju tillbaka två ägg, annat än i väldiga undantagsfall. Och att oddsen för att båda ska dela sig är ju liksom... Ja. Mikroskopiska.
Ja, två tvillingpar.
Mm.
Men du, alltså... Det är ett helt avsnitt om det, fast det sker ju nästan aldrig, så det är kanske ingen som vill lyssna på just det. Ja, spännande i alla fall, hur som helst med fyrlingar. Men du, vad säger vi mer om RS och RS-vaccin? Vaccinera er, håll koll, vi återkommer med uppdaterad information.
Ja, så är det ju. Alltså, än så länge så vet vi inte mer än att studierna är gjorda, hur de är gjorda, att läkemedlet är godkänt, att det kommer att finnas tillgängligt i Sverige från oktober, var det senaste jag hörde. Och sen så får vi återkomma vartefter det kommer mer information. Vartefter vi får rekommendationer och liksom riktlinjer och lite sådär, veta hur olika regioner kommer att göra. Så att, jag tänker att vi återkommer, uppdatera det på Instagram. Det är väl den snabbaste kanalen, helt enkelt.
Ja, precis. Kanske till och med ett avsnitt. För det kan ju också vara så att det är några som inte rekommenderar att man tar, och så kan det vara extra viktigt för andra.
Ja, vi får se vad vi landar i, helt enkelt. Ja. Jag vet att arbetet pågår just nu på Folkhälsomyndigheten, så vi får se, helt enkelt.
Och du är ju uppdaterad som vanligt och gör djupdykningar. Vi är tacksamma för det, Rebecka.
Tack.
Men du, vi är tillbaka samma tid och samma plats. Tiden är alltid när det passar dig där ute att lyssna. Det är bara att plocka upp det här eller andra avsnitt när du så önskar. Varje torsdag nytt avsnitt, däremellan häng med oss på ett Babys podcast på Instagram gärna. Följ oss där för mer information, även om det här med RS-virus. Snart tillbaka. Ha det så bra. Hej så länge.
Hej då.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.